Detta är vår bön, Herre, detta är vår längtan. Att din vilja ska ske. Låt den ske i våra liv, Herre. Vi som är här idag, låt den ske i våra familjer. Låt den ske, Herre, här i den här stan och utifrån den här stan. Din vilja, Herre. Ingenting är bättre, ingenting är större, ingenting är härligare. Herre, vi bara sträcker oss efter dig just nu. Tack att du är här med din ande, med ditt ord. Tack att du talar, tack att du verkar. Åh, tack att det går att se dig den här dagen. Det går att röra vid dig, Herre. Åh, vi prisar dig, Jesus. Tack att du är uppstånden. Tack att du lever. Tack att du är här, Jesus. Halleluja, tack Jesus. Amen. Underbart. Härligt, Joel. Tack så mycket. Varsågod och sitt ner. Vi har den stora förmånen att få öppna Bibeln. Jag hoppas att inte du slutar och uppskatta det faktum att du har tillgång till Guds ord. Jag har varit lite störd. Jag har sett att någon har glömt sin Bibel här på förstärkan. Det har säkert luggit här en månad och jag tänker, Gud nåde den om jag får reda på vem den är. Men eftersom jag är en pastor så finns det också en annan sida, den nådrika sidan. Och då har jag tänkt, ja men den personen har säkert flera biblar. Det måste inte vara ett tecken på att det inte är en bibelläsare. För att vi har ju allesammans mer än en bibel, tror jag. Jag har mängder med biblar och jag växer i min uppskattning av Guds ord. Den här söndagen så får vi öppna Guds ord. Vi får läsa Guds ord. Vi får riktigt gräva ner oss i Guds ord en liten stund här. Och det är faktiskt en förmån. Därför att den här boken är olik alla andra böcker. Den är inte bara innehåll ett gott budskap eller något tidlös visdom. Det är Gud själv som talar till oss och som kommer till oss genom sitt ord. Det är väl relativt okej, va? Ja, halleluja. Och nu har vi några söndagar här där vi gör lite mer av ett bibelstudium. Och vi gör det, vi har glädjen att göra det inte bara på egen hand utan 8 andra församlingar i Sverige och Norge går vi parallellt med. Och vi har ungefär samma punkter, det är ju svårt att få predikanter att riktigt göra lika så. Det förstår ni ju. Det är svårt nog för er, men tänk dig då vara en predikant och ta någon, nej. Men vi försöker ändå göra det och det finns mycket fantastiskt att hitta just i detta Filipperbrev. Förra söndagen så hade vi ett första kapitel och vi talade lite grann om själva bakgrunden eller vad ska vi säga, historien till brevet. Det är ju ett av Paulus 4 fängelsebrev. Han skrev dem när han satt i fängelse i Rom. Vi har tidigare gått igenom förra hösten, tror jag det var, Efesebrevet i våras, Kolosserbrevet. Och nu är det tid för Filipperbrevet, det fjärde av fängelsebreven, det är brevet till Filemon. Det fanns en brevbärare till de tre, men den brevbäraren för det här brevet, han hette Epafroditus. Och han ska vi träffa lite grann idag. Men för att bara, vad heter det? Inte rekonstruera. Återge lite grann från kort vad vi talade om förra gången. För repetition är ju så bra. Det här brevet det skrevs ungefär 10 år in i församlingens liv. Den hade alltså funnits ungefär 10 år. Den kom till därför att Paulus kom dit med sitt team och hittade först en judisk kvinna eller några få judiska kvinnor som tog emot Jesus, evangeliet om Jesus Kristus. Och så blev det blev det grunden för den här församlingen. Det tillsammans, hon var purpurfärgerska och hette Lydia. Och hon tillsammans med en fångvaktare och hans familj, de var bland de första medlemmarna i församlingen. Men nu när de hade gått 10 år så var församlingen ganska stor. Och är ju en församling som framstår på många sätt som ett föredöme. Alla andra utav Paulus brev har en bakgrund i någon form av problematik som han väljer att adressera. Som den apostel han var som hade en översyn över församlingarna, så måste han ju möta dem där de är och när det uppstår problem. För det gör det ju, eller hur? Det hade de säkert i den här församlingen också. Då får man adressera dem. Men just det här brevet utgår inte ifrån någon sån. Jag har hört att hos er, nej, finns ingenting sådant. Och Paulus känner sig väldigt avslappnad tydligen när han skriver. För det här är också det enda brevet där han inte betonar att han faktiskt har ett ämbete eller en auktoritet. Han brukar annars skriva, jag Paulus, apostel, kallad av Gud, utse. Här säger han ingenting om det, utan här, tjena, här är Paulus. Ungefär så är tonen. Och det är också en väldigt härlig ton i övrigt i brevet. Och det är lika bra att jag tar upp lite anteckningar här, för annars känner jag att jag kommer att gå åt ett annat håll. Och det vore ju synd. Men det vi talade om förra söndagen, det var om själva det genomgående temat i det här brevet, som är glädje. Och glädje är ju någonting som vi alla föredrar. Det är mycket roligare att vara glad än att vara ledsen. Det håller allmänt mycket bättre att vara frisk än att vara sjuk. Man har mer roligt om man är rik än om man är fattig, eller hur? Det finns sådana där givna distinktioner. Och här handlar det alltså om glädje. Glädje nämns ofta i det här brevet mer än i någon annan enskild skrift i det nya testamentet. Och vi talar om att glädjen är någonting som inte bara är en sinnesstämning, utan som är en djupare, en slags andlig kraft som finns tillgänglig hos oss. Vi pratar, eller för oss ska jag säga, ja, i viss mån även hos oss. Vi pratade också om källan för glädjen, att den kan i världen ofta hamna någonstans i att omständigheterna är gynnsamma. Alltså är jag glad. Jag har fått löneförhöjning. Halleluja. Eller ja, något annat roligt så, va. Men den glädje som Bibeln talar om, den är av en annan karaktär. Den har sin grund i någonting som inte är föränderligt. Den finns i Gud själv. Jesajas 12 kapitlet säger att vi ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Känner du igen det uttrycket? Du som är van vid att läsa Bibeln kanske har råkat på det bibelstället. Det finns en glädje man kan ösa ur frälsningen, och den källan, den sinar aldrig. Guds källa har alltid fullt upp med vatten. Den glädjen är det alltså som det här kapitlet, förlåt, den här boken handlar om, och även kapitlet för den delen. Men innan vi går in i kapitel 2 vill jag bara repetera lite grann. 5 grundstenar som vi hade, står på nästa bild här, Christer. 5 grundstenar för glädje, den här bibliska djupa bestående glädjen. Och alla de grundstenarna har framför sig välj. Det vill säga, det är något som vi kan påverka. Omständigheter kan vi påverka till en viss del, men vi kan inte få dem att beständigt gå vår väg. Det är inte riktigt oss givet. Men vi kan alltid välja att vara tacksamma. Vi kan alltid välja att ha ett trosperspektiv på vår tillvaro. Vi kan alltid välja kärlek. Och är det inte underbart? Där skulle vi kunna predika iväg riktigt ordentligt, för den här tiden, den präglas inte av så mycket kärlek. Men där finns ju, alltså, om vi får tala affärsmässigt, så där kan vi kapna en del marknadsandelar. Därför att Bert Bacharach sjöng redan på 70-talet. Vad världen behöver nu, det är kärlek. Det är det enda som det är för lite av. Så det finns något väldigt härligt i detta, att välja att låta kärleken överflöda. Men också talade vi om en grundsten, det är att fokusera på det som är viktigt. Det viktiga ropar ofta inte högst av allt, men det betyder inte att det är mindre viktigt för det. Utan en del av de allra viktigaste sakerna, de kanske bara viskar. Men de är ändå viktigast. Vårt liv med Gud, den dagliga tiden med Bibeln och i bön, familjen, de närmaste, de här som vi kallar mjuka värden, de är de viktigaste, och vi kan välja det, och i det så finns det en glädje. I det så öppnar vi liksom upp den här källan där det flödar glädje. Och så avslutade vi med att tala om ett av de fokus som vi nämnt tidigare i höst, nämligen fokus uppåt. Ni kommer ihåg att vi lever med fyra fokus, vi kristna. Vi har ett fokus inåt mot Gud, mot vår invärtes människa. Att ta hand om det viktigaste först, men också ett fokus inåt som talar om gemenskapen i församlingen, gudstjänsten och så vidare. Så har vi ett fokus utåt som handlar om att fullborda den befallning som Jesus har gett oss. Gå ut i hela världen och förkunna evangelium till hela skapelsen. Så har vi ett fokus framåt, inte att förglömma, därför att Guds rike stormar fram, säger Jesus. Och Jesus kallar sina lärjungar och säger inte, kan ni stå med mig, är ni snälla, utan han säger, följ mig, för Jesus är på väg framåt. Och hela vårt liv syftar ju framåt, fötterna pekar framåt, ansiktet, alla de här organen vi har kopplade här på huvudet, vad pekar de åt? Ja, mer eller mindre framåt. En dels öron pekar väl lite utåt så, men en del har väldigt framåt öron också. Så att det ger oss en väldigt tydligt fokus som vi behöver behålla. Att vi inte stagnerar, att vi inte fastnar i någonting, utan att vi är på väg framåt. Och så har vi då det fjärde fokuset, nämligen fokus uppåt. Det som ger allting annat ett rätt perspektiv. Nämligen att vi är här på den här jorden en liten kort tid. Och den korta tiden är en förberedelse för evigheten i himmelen. Och fokuset för oss här, det är att få med så många som möjligt till denna himmel. Vi har andra, precis som Jörgen läste om, som har gått före. Vi har omkring oss en så stor sky av vittnen, som det står i Hebreerbrevet 12 som vi hörde där. Vilka är det? Ja, det är de som har gått före oss. Och då måste vi löpa framåt och uppåt. Och att komma ihåg i alla skiftande omständigheter och situationer som vi har här på den här jorden, att det finns någonting som väntar på oss där. Det finns någonting som är oföränderligt. Där har vi vår identitet, där har vi vår framtid, där har vi vår familj, där har vi våra resurser. Allt vad vi behöver finns i himmelen. Välsignad var vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i den himmelska världen. Amen. Så detta utgör grund för glädjen. Och nu ska vi gå in på kapitel 2 som handlar då om glädjen i att tjäna. Säg tjäna. Och då får vi direkt göra en distinktion här, en viktig distinktion. Nämligen, det handlar inte om vad jag kan tjäna, utan det handlar om vem jag kan tjäna. Det är väldigt viktigt. Filipperbrevet kapitel 2 är det som talar mest om glädje. 7 gånger finns ordet glädje i det här kapitlet. Glad eller glädje då. Samtidigt handlar det här kapitlet i väldigt hög grad om att lägga ner sitt liv. Att tjäna. Och då kan man ju fundera, men då gäller det att komma ihåg just detta som du ser bakom mig här. Att fokus är inte på att jag ska tjäna någonting. Att jag kan tjäna pengar eller status eller fördelar av ett eller annat slag. Utan fokus ligger helt och hållet på någon annan. Vem kan jag? Vem kan vi tjäna? För om vi tänker på och är fokuserade på vad jag kan tjäna, då blir det återigen en tillfällig glädje. Och varför blir det det? Jo, därför att det är aldrig någonting långsiktigt hållbart att bara tänka på sig själv eller att söka sitt eget bästa. Och vi kommer att se det, tror jag, med all önskad tydlighet i det här kapitlet. Men däremot, om vi har en inriktning på vem kan jag tjäna? Vilka? Vad kan jag göra för nytta för någon annan? Då blir det en helt annan typ av glädje som är mycket mer beständig och som man bara kan få när man bestämmer sig för jag vill vara en tjänare, jag vill hjälpa någon annan. Och Bibeln säger det och erfarenheten håller med, det är saligare att ge än att ta. Eller för den del få. I det här andra kapitlet så finns någonting som kallas för ett Jesuspoem och som är väldigt välkända versar. Och vi ska läsa dem, det är vers 6-11. Och du ska få dem här på duken. Men jag ska faktiskt läsa dem. Går det att läsa? Ja, men det gör det nog. Jag ska faktiskt läsa dem ifrån en annan bibelöversättning som lite grann är ämnat att väcka dina tankar kring det. För jag tror att de flesta som är här idag känner väl igen de här versarna. Och de är verkligen som ett poem. Och de är väl värda att läsa i vilken översättning som helst. Men jag väljer att läsa då ifrån The Message. Så står det så här. Han hade samma ställning som Gud. Men att vara Guds like, det var inget han till varje pris klamrade sig fast vid. Tvärtom. När tiden var inne avsåg han sig gudomlighetens privilegier och fick samma ställning som en slav. Han blev som vi, en människa. Och när han hade blivit människa förblev han människa. Det är en ofattbar ödmjukhet. Han krävde inga särskilda förmåner. Nej, han levde han levde i osjälvisk lydnad och dog i osjälvisk lydnad. Dog genom korsfästelse, den värsta tänkbara döden. Tack vare hans lydnad upphöjde och hedrade Gud honom högt överallt och alla som någonsin funnits, för att allt skapat i himmelen och på jorden, även de sedan länge döda och begravna, ska böja sina knän och tillbe Jesus Kristus och kalla honom alltings mästare, till Gud Faderns stora ära. Här målar Paulus upp en bild av Jesus som en tjänare. Och vi vet, vi som brukar gå i kyrkan, att var man än ska lyfta fram så använder vi Jesus som ett föredöme. Jesus är en förebild för oss. Han är en föregångare för oss. Vi ska följa Jesu exempel. När jag var i ett annat liv, när jag var musiklärare och försökte förmedla basala kunskaper till barnen, så skulle man lära dem till exempel noternas läge i notsystemet. Och då fanns det lite ramser då. Så fanns det en för de som ligger mellan notlinjerna. Det är bara 4 toner som passar in mellan notlinjerna. F, A, C och E. Och då blev ramsan: följ alltid Cecilias exempel. Och ingen fattade vem denna Cecilia var. Men det hjälpte oss ändå att komma ihåg det. Ja. F-A-C-E. Men för oss så är det följ alltid Jesu exempel som gäller. Och vi vet vem Jesus var och är. Och vi vet också vilket exempel han har gett oss. Vi har fått evangelierna för att visa oss det. Vi har också fått till exempel det här som Paulus skriver i Filipperbrevets 2 kapitel. Och detta, det är ju en fantastisk beskrivning av hur Jesus ödmjukar sig. Men tack vare att han ödmjukar sig, att han ställer sig under, inte bara fadern utan sänker sig ner till det djupast möjliga djup, så blir han upphöjd över allting. Ödmjuka under Gud, säger Jakob. I fjärde kapitlet är det, så ska han upphöja er. Och den här Jesus, han kom ju, och det första han sa till lärjungarna, det var: följ mig. Så att vi får ta det här ganska bokstavligt. Det är inte bara en allmän förebild, utan det här är någonting som behöver finnas i våra liv. Och när det finns, när det etableras, när det fördjupas och växer, då kommer också glädjen att komma som ett resultat av det. Utan ödmjukhet så blir det ingen upphöjelse. Utan tjänarattityd så blir det ingen sann glädje. Och utan av att vi ger oss själva, så kan vi aldrig säga att här kommer jag och jag är lik Jesus. För det är ju det vi ska göra, eller hur? Vi ska likna Jesus så att människor förstår hur Jesus är. Vi ska visa honom i ord och i handling. Därför behöver vi ge oss själva. Om man tittar i Jesu undervisning, vi har egentligen inte tid att gräva ner oss så mycket i detta, men jag vill bara nämna om två bibelord som jag tror att du väl känner igen. Jesus talade mycket om tjänandet, om hur han tänkte kring det. Bland annat så sa han så här: människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Står bland annat, står i de synoptiska evangelierna, det står bland annat i Markus 10:45. Och i Matteus 23 så säger Jesus så här till sina lärjungar: den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Om vi fortsätter i Filipperbrevets andra kapitel, så lyfter Paulus upp två personer och ger dem också som ett exempel på goda tjänare, som två föredömer som följer Jesus och som visar lite av den här tjänarattityden. Och den ena känner vi ganska väl, han heter Timoteus. Han har fått två brev av Paulus som vi har med i Bibeln. Den andra är vi inte lika bekant med, men det är han som jag nämnde om, Epafroditus. Han som var brevbäraren, han som kom till Paulus i fängelset i Rom med en gåva från församlingen i Filippi, och som sen åker tillbaka och har med sig detta Filippe-brev. Och Paulus nämner fyra saker om de här två bröderna. Två om Timoteus och två om Epafroditus. Och vi ska bara titta lite kort på dem. Därför att där kommer det här Kristuslivet, det här uppoffrande, det här betjänande fram ganska tydligt. Och det blir ju också för oss då givetvis ett exempel. Och då känner jag att nu är det dags att öppna Bibeln. Och i det andra kapitlet så vill jag då börja med att läsa den 20:e versen. Eller vi börjar vers 19. Jag hoppas nu i Herren Jesus att snart kunna sända Timoteus till er, så att även jag blir vid gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han. Det vill säga, Paulus framhåller Timoteus som en speciell tjänare, en speciell medarbetare. Jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. Och att bry sig om, det är det första vi vill tala om här. Det är på grekiska så heter det merimnesei. Och det betyder bokstavligen att sprängas i 1000 bitar. Att explodera. Och av uppriktighet. Han sa ju så, jag har ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. Det ordet uppriktigt, det betyder intensivt eller extremt. Så det som Paulus säger där, Timoteus håller på och intensivt gå i 1000 bitar av omsorg för människorna i Filippi. Det är väl en tjänarattityd som heter duga, eller hur? Alltså angelägenheten, engagemanget. Jag bryr mig. Kommer ni ihåg när i massa år sedan då vi körde med det här tag, vi bryr oss. Och det är ju så farligt och mynta någonting så här. Det är som när Sävsjö kommun säger barnvänliga Sävsjö och genast får dem på moppo för allting som inte någon då tycker möjligtvis är barnvänligt. Men vad är det? Jo, men det är liksom inte bara en beskrivning av vilka vi är. Det är ett mål som vi sätter upp framför oss. Sävsjö vill vara en barnvänlig kommun. Vi vill vara en församling som bryr sig. Vi vill engagera oss i andra människor. Vi är inte här för oss själva. Jesus, fräls oss från oss själva. Det är vår bön, eller hur? Alltså vi är inte här för att leva ett bekvämt liv. Vi är inte här för att ha det så bra som möjligt. Vi är inte här för att stapla varken pengar eller ägodelar eller upplevelser på hög. Vi är här för att tjäna den här stan, för att tjäna människor som han för i vår väg. Det är inte alltid man är så jättemotiverad till det. Men då får man komma ihåg, vad var det Jesus sa? Man kan komma ihåg Timoteus. Vad hade han för attityd? Ja, han höll på att gå i bitar. För han ville så gärna. Finns det någon mer? Det är som David när han utrotade inte Sauls hus. Men Gud höll på att utrota Sauls hus. Och allt som Saul gjorde fel höll på att utrota hans hus. Men så när David hade liksom kommit till makten där och det blev lite ordning och reda. Så han, finns det inte någon av Sauls hus som jag kan välsigna? Den attityden. Ja, då hittade de ju en med Mefiboset som var halt på bägge fötterna för hans barnflicka sprang iväg med honom för att hon skulle rädda livet på honom och tappade honom. Och han blev justerad. Men finns det inte någon? Och då är ju svaret, jo det gör det. Det är bara att gå utanför dörrarna här. Det är våran och ska vara våran attityd. Vi bryr oss om. Och vad är det då som motiverar? Ja, det är ju djupast sett är det förstås Guds kärlek. Och Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande, säger Romarbrevet 5. Så det är inte här, det här är ingenting som vi liksom, om vi får försöka att amma upp någonting eller skärpa till oss eller i egen kraft, utan resurserna finns där, men det är bara du och jag som kan ge utlopp för dem på riktigt. Och det här är ju då någonting som inte är så starkt i vårt samhälle idag. Men då blir det ju andra sidan som vi nämnde om tidigare, det blir ju lite av en hårdvaluta. Det märks väldigt väl om det kommer människor som inte tänker på sig själva och sitt eget bästa utan som sätter andras bästa, kanske till och med framför sitt eget. Och jag har bara ett litet exempel på det. Vi har ju lärt oss nu att Sverige är det näst mest sekulariserade landet i hela världen. Det är bara Japan som anses vara mer sekulariserat. Och Sverige är världens mest individualiserade land, eller individualistiska, det är väl långa krångliga ord där då. Och det här visar sig på många olika sätt. Nu är det ju allhelgonahelgen och precis som Jörgen sa, om man har tittat nu på kyrkogårdarna så är det ganska många ljus tända då. Men om man ser på trenden, alltså inte bara att tända ett ljus på allhelgonahelgen, utan man ser på trenden kring när vi en gång dör och hur man då hanterar det hela. Då visar det sig att närvaron vid begravningar har minskat med 50% sedan 90-talet. Det säger Sveriges begravningsbyråers riksförbund. Och de säger att orsaken verkar vara att folk bryr sig inte på samma sätt. Och sen kommer det en väldigt märklig uppgift här, nämligen att 8% av de som dör, de gravsätts utan någon ceremoni överhuvudtaget. Det vill säga att de skickas direkt ifrån sjukhuset och vanligtvis till en ugn. Och sen har de som arbetar där på krematoriet, de har som uppgift då att ta urnan, maskan och att sprida den i enlighet med om det har uttryckts önskningar. För kan man nu få, läste jag, man kan få askan uppsänd i rymden. medelst en väderballong. Eller man kan få askan nedblåst i jorden. Men jag vet inte med vad då, va? Men ska liksom, tanken är att då ska växtligheten suga upp det här och så ska... Ja, jag vet inte. Skumt är det i alla fall, men tänk 8%, alltså nästan 1 av 10 begravs utan att det finns några inte för att det inte finns anhöriga. Notera det. För att när det inte finns några anhöriga, då tar staten hand om det hela och då blir det en ceremoni med en präst eller en begravningsförrättare. Utan det här är människor vars anhöriga endera tycker att jag orkar inte med det, jag har inte tid med det här. Eller de kanske bråkar om begravningen. Det är också tyvärr väldigt vanligt. Och så blir det ingenting att säga, då får någon annan bara ta hand om detta. Det här finns statistik på i Sverige. Det finns inte statistik från något annat land därför att det här förekommer i princip inte någon annanstans än i Sverige. Och det är ett litet tecken bland många tecken på att någonting har blivit väldigt extremt i det här landet. Och här bor då vi. Vilken möjlighet vi har här. Att om inte gå i 1000 bitar så att de åtminstone börjar bry oss, engagera oss. Inte bara i de som vi har liksom i vårat hägn eller som sköter sig och som är fina. Utan de andra också. Ingen kan bry sig om alla, det är fullständigt omöjligt. Men om alla kan bry sig om någon. En person ringde mig igår och sa, jag har gått över gränsen. Jag behöver ha någon kristen i mitt hus. Finns det någon som kan komma? Ja, en lördagkväll, man är inte sådär jättesugen. Det regnar ute och ja. Och jag har varit i det där huset. Jag vet att det liksom inte är det inget välkomnande miljö så egentligen. Så att mänskligt sett så... Du, jag har lite mycket på gång. Jag har här en påse jordnötter och jag har godiset från Coop här, 49 och 90, då bunkar man ju upp. Eller också så, ja visst, jag tar Bibeln med mig och kommer. Men det är ju alltid ett val man har, eller hur? Och nu ska inte jag ställa fram mig här som något föredöme, för vi har mycket bättre föredöme här i Timoteus och Epafroditus. Men jag vill bara att du ska förstå att det här måste göra avtryck i praktiken, i vardagen på något sätt. Jag tycker det är så härligt med Joel och Evelina har startat upp Mathjälpen här då i stan. Och då är det ju en del som bara kommer, och förutom dem som är superengagerade, där sitter ju en bredvid dem för övrigt som alltid brukar hjälpa till. Men jag tänker också på Anna-Greta som är ett sånt föredöme i just detta som vi talar om. En del av oss vet vem Anna-Greta Blixt är. Ja, hon är där för människor. Och då nu i varje onsdag var jag inne en liten sväng, jag ville bara hälsa på lite, och så kom det in en av de här som är lite särliga, om man säger så. Ja, men du, säger Anna-Greta, du kan ju komma hem till mig, kan vi prata lite då. Alltså vad underbart med sådana människor. Det är en Timoteus-själ som vi har där i henne. Och det finns många andra. Och jag tror att du också är en sådan. Så jag vill bara påminna dig om detta idag. Vi är här för att tjäna. Men vi måste fortsätta och läsa då. Förresten, jag tänker på det som Paulus skriver då, apropå Sverige och situationen. Så skriver Paulus till Timoteus i andra Timoteusbrevet, det 3:e kapitlet. Så här, du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära. Denna djävulska egoism skulle jag vilja påstå. Som försöker gripa tag i allt och alla. Och vi, ingen av oss är opåverkad av detta. Men vi måste bara göra allt vad vi kan för att kämpa mot de där attityderna. Och allt vad det för med sig. Så att kanske finns det någon som du kan bry dig om under veckan som kommer. Eller stryk kanske. Det finns någon som du kan bry dig om. Vad kan vi vara här idag? 70, 80 stycken kanske, kan jag säga. Vi är. Jag vet att det är 125 stolar här. Om vi bryr oss om en var under veckan som kommer, så kommer det ju att göra en jättestor skillnad. Ja, men du vet, jag mår inte så bra nu. Ja, det är lite mycket på gång nu. Ja, så kommer det antagligen alltid att vara. Men ibland är enda sättet att få en lösning på sina egna problem eller att få rätt perspektiv på sin egen situation, det är att glömma bort sig själv ett ögonblick och istället engagera sig för någon annan. Jag har varit med om det så många gånger. Det är så lätt att gå omkring och ömka sig själv och tycka, åh vad jag har det jobbigt, ingen förstår sig på mig och ingen vill hjälpa mig. Jag är den mest ömkliga varelsen som har gått i ett par skor. Ja, det gör ju för det första gör det ju ingen ledsen människa glad. Och det är allra minst mig själv. Men om jag då genom Guds nåd bara inser att jag kan ju trots det, så kan jag göra någonting för någon annan. Helt plötsligt så mer eller mindre kan jag glömma bort mitt egen situation eller mina egna svårigheter. Okej, vi fortsätter. Vi läser i fortsättningen där. Eller från vers 20 igen. Vi talar fortfarande till Timoteus. Paulus säger, jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. Alla söker de sitt, inte Jesu Kristi sak. Men ni vet hur äkta han är. Som en son vid sin fars sida har han arbetat tillsammans med mig för evangeliet. Det finns massor bra att säga om de här orden, men låt oss bara titta på det här äkta. Det finns något attraktivt, det finns något värdefullt med det som är äkta. Definitionen av äkta, det är ju att det är samma rakt igenom. Jag har en ring, det var smalt mode. Det var ju bra för att det kostade inte så mycket när vi gifte oss. Nu är det jättedyrt med vigselringar, för de ska ju vara flera centimeter breda. Men jag vet en sak om den här ringen, eller förlovningsring var det. Det är äkta guld. Den är inte förgylld. Och det är det som gör att den är så värdefull, förutom det faktum att den talar om att jag är ihop med henne för resten av livet. Det är ju jättevärdefullt. Men när någonting bara är ett utanpåverk, när det inte är lika rakt igenom, det blir ju så jobbigt då, eller hur? Om vi som människor, om vi inte är likadana. Jag pratade med någon här om dagen om det här med barnen, och att barnen, vi är så tacksamma till Gud att våra barn älskar Jesus och tycker om församlingen och vill tjäna Gud. Och vi inser att det är ingen självklarhet på något sätt. Det är därför vi säger att det är så mycket Guds nåd i detta. Samtidigt tror jag inte att det bara är en händelse. Och då har jag funderat på, vad är det som gör detta? För då vet jag ju, jag har fantastiska kollegor och barnen kämpar med sin tro och kämpar med livet överhuvudtaget och vill kanske vända Gud ryggen och allt möjligt då. Och jag har stor respekt för de där situationerna, men jag tänker, vad är det som har gjort skillnaden då? Och då tror jag att en av de sakerna som är viktiga, det är att man försöker att vara hela tiden samma person. Att man inte är på ett sätt i kyrkan och på ett annat sätt när man är hemma. Eller om vi tar parallellen till ditt jobb och så vidare. Om barnen upptäcker att inte det är äkta, då blir det förstås ett dilemma för dem. Och i synnerhet om det då kopplas med gudstron på ett eller annat sätt. Då kan man gå i kyrkan och man kan vara jättehelig i kyrkan. Men om inte det följs upp, om inte det återspeglas också där hemma, då blir det ett problem och ofta blir det barnen som får lida på grund av det. Men Timoteus här, det kan vi se att han var äkta. Och jag tror att det finns också en attraktion i det som är äkta, för att världen är trött på det som bara är fejk, det som är spelat. Förr eller senare så ser man igenom det, och när man ser igenom det, då börjar man att förakta det. Jag tycker det här vill inte jag ha. Jag vill ha det som är på riktigt då, va? Men är man, och det här var ju, kan jag säga, det här var ju fariseernas dilemma på Jesu tid. De visste allting, men de levde inte i enlighet med det. Jesus sa så här till dem i Matteus 23. Ve er skriftlärda av fariseer, era hycklare. Det är otroligt att denne kärleksfulla Jesus kunde gå så hårt åt vissa människor. Men då kallar han dem hycklare. Han säger, ve er. Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de fina ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och all möjlig orenhet. Och när vårt utanpå och vårt inuti är två olika saker, då blir det problem för oss. Så vi behöver leva i ödmjukhet, vi behöver be den heliga ande om hans hjälp. Att vi hela tiden kan leva ärligt, att vi kan leva genuint, att vi kan vara så som vi vill att andra ska vara. Att vi kan vara äkta. Och då tror jag att den äkta kristendomen, den vinner i den här världen. Kanske inte i korta loppet, men i långa loppet. Och det här är ju ett långt lopp. Det är ett maraton vi är i. Och då kommer det här verkligen att vinna. Vi måste också bara träffa Epafroditus som snabbast här då. Den andra brodern. Och honom möter vi här då i vers 25. Då säger Paulus så här, jag tyckte dock det var nödvändigt att skicka tillbaka Epafroditus till er. Min broder, medarbetare och medkämpe. Så här kommer tre olika titlar, så att säga, eller tre olika benämningar som Paulus ger Epafroditus. Det första är broder, eller om det nu hade varit Epafrodita så hade det varit syster då, va? För det går ju för bägge kön givetvis. Och sen är det medarbetare och medkämpe. Och då kan man för det första konstatera så här, att man kan varken vara broder eller syster eller medarbetare eller medkämpe på egen hand. Det går liksom inte, för man är med någon eller några andra. Man är en del av ett team. Och det är någonting som kommer i uttryck i familjen. Det är någonting som i högsta grad kommer i uttryck i församlingen. Ofta på arbetsplatsen också. Man är ett team. Och hur man då förhåller sig till varandra där. Vilken attityd man har till varandra. Så bröder och systrar, ja, det är de som man delar livet med, eller hur? Och medarbetare, de som man arbetar tillsammans med och tjäna Gud tillsammans med. Och medkämpa, ja, det står ju för dem som man strider och krigar tillsammans med. Och allt det där passar ju förstås väldigt väl in i församlingstanken och i församlingssättningen. Alltså de som man jublar med när det går bra, de som man gråter med när det är jobbigt, de som man har runt omkring sig. Den attityden, när vi låter den finnas och växa i församlingen och sen också förstås ut ifrån församlingen, då utgör den en solid grund, inte bara för att världen ska bli bättre, utan för att glädjen ska kunna regera i våra liv och att glädjen ska kunna smitta ner många andra. Vi ska också titta på slutligen en sak till apropå Epafroditus. Och då läser vi vers 29 och framåt. Står det så här, ta nu emot honom i Herren med all glädje. Visa uppskattning för sådana som han. För han var nära döden i sitt arbete för Kristus. Han satte sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge. Vi vet inte hur Epafroditus resa från Filippi till Rom var. Men vi vet att det var inte sådär självklart att bara kliva på in i en bil, åka till en flygplats, hoppa på ett plan och landa någon annanstans i världen ett par timmar senare. Utan det var ganska omständigt, det var ganska farligt. Och uppenbarligen så hade Epafroditus nog varit utför någonting på sin resa till Rom för att ge Paulus den gåva som Filipperna hade samlat ihop. För han säger så här, Han har varit nära döden. Han satte sitt liv på spel. Och här har vi då den fjärde punkten som jag tror vi kan också förknippa, inte bara med tjänande utan också i förlängningen med glädje. För det första så kan vi se att det är ju kopplat med det Paulus sa om Jesus. Att Jesus han, hur var det var uttryckt då? Jesus utgav sig själv och blev lydig ända till döden. Detta kanske inte är tillämpligt för oss rent bokstavligt. För förhoppningsvis och högst troligt så kommer vi inte att hamna i den situationen vi som bor här i Sverige. Man vet aldrig. Men antagligen inte. Det vill säga att vi rent bokstavligt kommer att riskera våra liv. Men däremot så när man säger sätta sitt liv på spel, då kan det ju betyda någonting på ett annat plan. För vad är livet? Att sätta livet på spel. Det handlar inte bara om att dö fysiskt. För livet är ju vår tid. Våra känslor, vårt engagemang. Våra gåvor, våra talanger, våra pengar. Vår kraft, vår energi, våra böner. Vår gemenskap och så vidare. Det är ju det som utgör vårt liv. Och när vi tar de här beståndsdelarna och istället för bara ha dem för oss själva. Gud har ju välsignat oss. Han unnar sina tjänare gott, säger Bibeln. När ni nu blir rika på allting, skriver han. Jag tror det är till Timoteus som Paulus skriver detta. Så att det är inget fel i det. Men felet uppstår. Jag vill ha alla kakor. Det är bara ni gamla som kan det. Vad heter det? Ja, kakmonster, ja men ni mupparna, just det. Jag vill ha alla kakor. Det är där som problemet uppstår. När man glömmer bort de andra. Men om man är villig att dela med sig av sitt liv, släppa in andra människor i sitt liv, ge tid, ge engagemang, ge sina böner, offra sina pengar, vad det nu än är. Då tror jag att jag ska ta lite vatten. Men då tror jag att då blir vi en positiv kraft här i den här världen. Och ur detta flödar en tillfredsställelse, en glädje, någonting djupt i oss som inte beror på omständigheterna, men som inte fungerar utan omständigheterna, för det är där som vi ska göra en skillnad, mitt ute i omständigheterna. Jag tror att vi kommer leva med väldigt tillfredsställelse och en djup glädje inom oss. Och då tänker jag att om bara en människa gör detta så kan en människa göra en väldigt stor skillnad. Jag tittade på en liten intervju igår med en kille som heter Jordan Peterson. Som är ganska omtalad och både uppskattad av en del och av andra. Men han är väldigt rak på sak. Och det talades om i klimatfrågan och någon ställde en fråga till honom då att hur är det nu liksom, vad vill du säga till unga människor? De känner en panik inför det här med klimatförändringen och så vidare. Men de har ju väldigt liten möjlighet att påverka det här, för han kör ju sin grej då att folk behöver ta ansvar för sina liv. Vi behöver lära de unga att bädda sin säng och städa sitt rum och det klingade inte skönt i den här kvinnans ögon antagligen då, så hon undrade liksom, men de stora frågorna de inte har en möjlighet att påverka, hur är det då med detta? Och så håller han ju ändå fram sin tes där. Och alla blir arga på honom. Han som leder diskussionen blir arg på honom och mig. Och den här kvinnan bara himlar med ögonen och tycker det var jobbiga alla är här. Men han har ändå en poäng där. För han säger så här att om en person tar tag i sitt liv, börjar göra bra saker, så kommer den personen att stå fram kanske utöver de andra. Den personen kommer att ges inflytande, att ges möjlighet att påverka som andra inte får. Och den personen kan bli liksom världsledaren som får klimatförändringen att stoppa, eller vad det nu än handlar om då, va. Och jag tror att det ligger väldigt mycket i det. För det är det, egentligen det enda sättet som är oss givet. Att vi tar vårt ansvar. Det är ju en sida av individualismen som inte vi pratar om så mycket. För det är bara jobbigt då. Men om vi som individ, jag tar mitt ansvar. Och då kan jag göra en skillnad. Och jag kan bli kanske ett föredöme för någon annan. Eller motivera någon annan på något sätt. Som också bestämmer sig för. Jag ska göra en skillnad i den här världen. Och så kan man sätta igång någonting. Om vi då har en hel församling som tänker så. Det kan bli väldigt bra. Amen. Får jag bara sluta? Vi ska lämna över ord och ton här till Jörgen alldeles strax. Men får jag bara sluta med att läsa de första verserna i andra kapitlet i Filipperbrevet tillsammans med dig. Och då ska jag återigen bara ta mig för att läsa från The Message Bible. Du får den vanliga texten, om vi får säga så, här. Men jag läser som sagt var från en annan översättning. Och jag gillar de här, för jag blir lite utmanad. Hoppas du blir det också. Det var liksom meningen med föreningen. Om ni nu har fått ut någonting alls av det här budskapet. Nej, så står det inte. Men om ni nu har fått ut någonting alls av att leva med Kristus. Om hans kärlek överhuvudtaget har gjort någon skillnad i era liv. Om gemenskapen med anden betyder det minsta för er. Om ni har ett hjärta i kroppen. Om ni bryr er, gör mig då en tjänst. Håll sams med varandra. Älska varandra. Var vänner i djupet av era hjärtan. Vässa inte armbågarna och smöra er inte heller upp till toppen. Stig frivilligt åt sidan. Hjälp andra att komma fram. Sikta inte på egna fördelar. Glöm er själva så pass att ni kan hjälpa andra. Se på er själva som Kristus Jesus såg på sig. Amen. Amen. Kan vi stå upp tillsammans? Niklas, du hjälper Jörgen här lite. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, vi vill bara tacka dig för att vi får se på Jesus den här dagen, precis som Jörgen läste i inledningen. Att vi får lyfta vår blick och fästa ögonen återigen på Jesus Kristus. Se honom som din tjänare, men också som hela mänskligheten tjänare. Som ödmjukade sig, som valde bort sin egen bekvämlighet, sin egen position. Och som utgav sig själv. Tack Herre för det föredömet som vi har. Vi vet alla vad det har betytt för oss personligen. Vi vet att det är det som är frälsningen och räddningen för den här världen. Hjälp oss nu Herre att vi kan applicera, att vi kan använda oss av detta i våra egna personliga liv. Vi ber Helige Ande, påminn oss imorgon under veckan som kommer om detta som vi har lärt oss den här dagen, som vi har blivit påminna om. Låt det få leva i våra hjärtan. Hjälp oss, möt oss där vi är Herre. Ge oss kreativitet, öppna dörrar för oss. Visa oss Herre, där och då, vad vi kan göra och vad vi bör göra. Vi tackar dig Herre att den här församlingen ska vara en församling som tjänar. Som betjänar varandra, men också som betjänar den här stan och betjänar den här världen. Fräls oss Herre från oss själva. Hjälp oss att leva för någonting större. Fyll oss med din kärlek till de förlorade. Vi ber om det i Jesu Kristi namn. Amen.